ska gå till Efesierbrevet 4 och titta på verserna 7-10 den här söndagen. Efesierbrevet 4 och 7-10. Som handlar om Kristi gåvor till församlingen. Eller Kristus ger gåvor till församlingen. Jag läser verserna här från vers 7. Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Det att han steg upp, vad innebär det om inte att han också steg ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Amen. Så det här i Efesierbrevet kapitel 4. Paulus har gått över från att tala om vad Gud har gjort. Den första delen av Efesierbrevet, han har frälst dem av nåd, utvalt dem innan jordens grund blev lagd. Frälst dem av nåd genom tron. Och sedan det fortsatta verket är han inne på nu, där församlingen uppmanas att vandra värdigt kallelsen. Början av vers 1 i kapitel 4. Att vara ödmjuka och ha tålamod med varandra. Bevara enheten, bevara andens enhet genom fredens band. Och så har sett hur den här enheten utgår ifrån Guds enhet. Det faktum att Gud är en. Gud är en enhetens Gud. Han är treenig. Anden, sonen, fadern har han talat om. En ande och en kropp, liksom det kallades till ett hopp. En herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas fader, han som är över alla, i alla och genom alla. Den här Guds enhet används för att visa att och motivera församlingen till enhet, till att bevara den här enheten. Och det är en enhet som är svår att bevara. Därför säger han till dem att de ska vara flitiga, de ska vara snabba, ivriga att bevara enheten i församlingen. Därför att Gud är en. Var och en. Och sedan börjar han vers 7 med att säga men. Han fortsätter alltså. Paulus fortsätter tala om församlingens enhet. Den ska bevaras i enheten. De ska vara ett. Men det är inte så att de upphör att vara individer, upphör att vara unika som personer. Det är inte att de blir en muterar in i en enda massa som är samma sak, ett sorts kollektiv där alla är samma sak, samma person. De är fortfarande olika individer, precis som Gud i sin enhet är tre olika personer. Så är det också i församlingen, att församlingen består av olika lemmar, kroppsdelar, Kristi kropp. Och det finns ett var och en, varje person är unik, så var och en får nåd, fått nåd och gåvor. Från den uppstundne Kristus, de här gåvorna utgår ifrån Kristus, kommer från Kristus, från hans nedstigande och uppstigande. De är inskaffade av Jesus och hans verk och hans uppståndelse, hans uppstigande över himlarna och ges sedan unikt, individuellt till individer i församlingen. Och det här visar att i den här församlingens enhet så är alla unika. Alla har sitt att komma med. Alla behövs. Alla har sin särskilda gåva att bidra med i församlingen. Alla behövs. Alla behöver också de andra. I församlingen behöver de varandra. Det här bidrar också till enheten i deras mångfald. Så han gav gåvor. Det är en nåd som är given, börjar vers 7 med. Men åt var och en av oss gavs nåd. Det här är ordet charis, ordet som man har använt genom texten, genom brevet. Av nåd är ni frälsta genom tron. Han har utvalt er innan jordens grund blev lagd i Kristus för att tas upp som hans barn, för att återlösas, friköpas i sonens död. Av nåd är ni frälsta. Han har fört er upp till hans, att sitta med honom i den himmelska världen. Av nåd är ni frälsta. Det är den oförtjänta gåvan av frälsning. Frälsningen är en nåd, en gåva man inte har förtjänat, någonting man fått utan att ha gjort någonting i gengäld, utan att ha gjort något för att betala eller köpa den eller skaffa den. Det är en skänk, en gåva som är skänkt av den som ger det, av hans nåd, av Guds nåd och givmildhet. Så där ordet nåd används som frälsningen, som en gåva. Var och en, alla i församlingen har fått frälsningen som en gåva. Varje person som är i församlingen är frälst. Är man inte frälst så är man inte en del av församlingen. Man är inte med i hans kropp. Men är man med i hans kropp, är man kristen, född på nytt, intagen i hans församling, så är man frälst. Alla har evigt liv. Alla har fått detta av nåd. Alena. Men just här, det är en nåd utan villkor. Just här talar han inte om den frälsande nåden. Han talar om de olika gåvorna som ska uppbygga församlingen. Som till exempel vers 11 sen, så talar han om de olika tjänsterna som finns i församlingen, och eller för församlingens skull, och det som ska tjäna församlingen, det som ska leda till uppbyggelse av Kristi kropp, vers 12, som talar om de gåvorna, i att Kristus ger särskilda gåvor till var och en, har fått sin gåva att tjäna med i församlingen, och det ska leda till att församlingen uppbyggs, till att enheten, som vi talar om här i kontexten, ska stärkas och bevaras. Så det talar inte om att alla har fått olika mått av frälsande nåd, att alla är frälsta i olika grader. Varje kristen person är lika mycket frälst som den andra. Det är inte det han talar om, utan han talar om de olika gåvorna att tjäna i församlingen, för att uppbygga enheten. Men det som är samma sak är att varje av dessa gåvor är av nåd. Precis som frälsningen är av nåd. Oförtjänt gåva, ingenting man arbetat sig fram till. Så är det också med de här gåvorna Kristus ger varje individ. Det är ingenting som de har arbetat sig fram till att förtjäna eller skaffat in till sig själva, utan det är gåvor som han, Jesus, Herren, delar ut till var och en i församlingen. Så att det står här, så som Kristus fördelade i folkbibeln, eller bokstavligen enligt Måttet på Kristi gåva. Måttet på Kristi gåva, det som han delar ut. Dels handlar det om hans egen rätt att ge gåvor. Kristus själv har fått gåvan att dela ut gåvorna. Han har fått rätten att dela ut dessa gåvor, som vi ska se på strax från salmen han talar om här sen och citerar. Kristus har fått rätten att ge de här gåvorna, och sedan delar han ut dem så som han vill, precis som vi läser om i första Korinthierbrevet, att anden delar ut gåvor så som han vill. Också där om nådegåvorna, där är vi anden. Det är nåd, det är suveränitet inblandad, det är hans eget val vilka och hur han ska ge ut gåvorna, efter hans eget godtycke, för han har fått rätten att göra det. Det är måttet på hans gåva, det är det rika, oändliga måttet. Det är, vi ska inte tänka oss ett visst begränsat mått där det kan ta slut. Han ger ut vissa gåvor och till slut så tar gåvorna slut, så alla får inte någon, eller det är vissa som inte får någon gåva, så är det inte. Utan han har rikt, han har oändligt, han har ett oändligt rikt mått, ett mått som övergår allt förstånd. Vi läste om tidigare i brevet i 3:8 att ni ska, eller 3 och 18, att ni ska bli starka nog att greppa med alla de heliga vad bredden och längden och höjden och djupet är, alltså måttet på Kristi kärlek. Ni ska lära känna Kristi kärlek som överträffar kunskapen, så att ni fylls till hela Guds fullhet. Det är alltså ett rikt, oändligt mått av kärlek, av nåd, av gåvor som han har att frikostigt dela ut över församlingen, så att de ska bli fyllda till hela Guds fullhet. De är fyllda i honom. Och här vers 10 står det också, han ska fylla allt. Han ska fylla dem alla. Det ser vi också längre fram. Så de ska fyllas till hela Guds fullhet. Sedan som inteckning för detta så citerar han en psalm från Saltaren, just den som vi läste, psalm 68. En psalm som handlar om Kristus, den smorde. Så Paulus säger i vers 8, därför säger han, han säger inte därför står det skrivet, eller därför står det, eller därför heter det. Han säger, därför säger han. Det är alltså Gud som talar genom sitt ord och säger genom David som skrivit psalmen. Men det ska tänka att det är Gud som talar här. Psalm 68 och 19. Du steg upp i höjden. Du tog fångar. Du fick gåvor bland människorna. Men här säger Paulus, du gav gåvor till människorna. Det ska vi också kommentera också. Men det kung David skriver i psalmen, inspirerad av Gud, är, du steg upp i höjden, du tog fångar, du fick gåvor bland människorna. John MacArthur skriver att David här talar om Guds triumf över jebuséerna när de erövrade Jerusalem och triumferade över jebuséerna som ägde Jerusalem. Och sedan besegrades jebuséerna och Gud steg upp på Sions berg för att härska där. Men det är en viss skillnad mellan psalm 68 och 19 och Efesierbrevet 4:8 här. Och många olika kommentarer försöker förklara varför skriver Paulus att du gav gåvor till människorna när det står i psalmen att du fick gåvor bland människorna. Så det finns olika teorier, olika idéer, olika kommentarer till varför det är så, olika sätt att försöka förlika det här faktumet att Paulus verkar ändra på texten han citerar ifrån. Så en del säger att det här är en annan text. Någonting annat som kristna hade, en hymn som de hade tagit från psalm 68 och ändrat lite på och tillämpat på Kristus. Skulle kunna vara att Paulus liksom citerar en trosbekännelse. Han har som att en ande, en herre, en fader, och sedan ingår det i den här trosbekännelsen en strof om vad Kristus har gjort. Det finns olika förklaringar till detta. Men ser man på psalm 68 så talar det här om de gåvorna han fick var ett plundringsbyte. Han hade plundrat och fått de här gåvorna av de folken han besegrade. Om det är som John MacArthur säger, jebuséerna, eller om det handlar om nästan, det låter från hela psalmen som att det handlar om när Israel gick in och erövrade hela Kanans land och landet delades upp i olika delar som gavs ut åt folken, och att det ingår i det här att han fick gåvor bland människorna, att det är att han tog byte av de folken som bodde där, han tog deras krigsbyte, deras plundringsbyte. Och meningen, syftet med att ta det här plundringsbytet, krigsbytet, gåvorna, tributen från de kuvade folken, är att sedan dela ut det åt sitt eget folk, sitt eget rike. Så Kanans land intogs, de olika delarna av landet togs av folken som bodde där, delades upp. Gud tog det här och delade sedan ut det till Israels stammar. Och det står även i vers 13 i psalm 68 just att du delade ut bytet. Så vad Paulus gör här är inte att han förvränger psalmen eller ändrar den till sina egna syften, utan han lägger fram vad andemeningen är. Det här att han tog gåvor är att han tog de här gåvorna för att de skulle delas ut bland folket, till Israels folk, till folket där i psalmen. Men egentligen så förstår vi nu att det handlar inte om Israel egentligen. Det handlar inte om intågandet i Kanaan. Det handlar inte om erövrandet av Jerusalem. Det handlar om Messias. Det handlar om att David här profeterade om Messias, Kristus. Paulus tar den här texten och säger att den här texten handlar om Jesus, och han ska visa varför. Han visar varför. Men lägg märke till att det är Gud som tilltalas i texten. I psalmen, när det står du steg upp, du tog fångar, du tog gåvor, så är det Gud som tilltalas. Och Paulus visar här att den här Gud, Herren som tilltalas, är Kristus, Herren Jesus Kristus. Så här är ett bevis på att Paulus såg Jesus som Gud. och tillämpar texter som handlar om Gud på Kristus Jesus, Messias. Och så visar Paulus att detta måste handla om Messias. Det kan inte handla om intåget i Kanans land eller erövrandet av Jerusalem. Det måste handla om Kristus, för det står att han steg upp. Vers 9. Det att han steg upp, här är logiken. Paulus tänker logiskt. Att han steg upp måste innebära att han också steg ner till jorden. Det att han steg upp, vad innebär det om inte att han också steg ner till jorden? Så det måste handla om någon som stigit ner för att sedan kunna stiga upp. Man kan inte, Gud kan inte stiga upp högre än vad han redan är. Han måste alltså först ha stigit ner till jorden för att sedan stiga upp. Det är Paulus logik. Och sen vers 10, han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Som talar här om att detta som salmen handlar om är om Jesus själv, Jesus Kristus, Messias, Gud som steg ner. Och han gjorde detta, Jesus nedsteg och uppsteg. Det här är poängen, Jesus nedsteg och uppsteg för att ge sitt folk gåvor av nåd. Den här gåvan Paulus sa som Kristus delar ut till sitt folk. De här gåvorna utgår ifrån nedstigandet och uppstigandet. Hans nedstigande, Jesus, så att säga, köpte den här nåden. Han fick den här rätten genom det han gjorde. Han köpte den här nåden, frälsningen och alla dess välsignelser, alla gåvorna, köpte han på korset genom att stiga ner på jorden. Det står där bokstavligen till jordens nedre delar. Han steg ner till jorden. Det ska inte förstås som att han steg ner i helvetet eller under jorden eller skärselden eller limbus eller limbo, som en del har förstår den här texten som. Alla reformerta kommentarer säger att detta handlar inte om det som papisterna kallar för limbo. Så det, för det, de var det en viktig poäng. Det handlar inte här om att Jesus åkte ner i helvetet, att han, JDS-läraren som finns idag, att Jesus åkte ner till helvetet och plågades i helvetet och att det var en del av straffet, att han fick all möjlig läror. Det handlar inte om det. Det handlar om att han steg ner till jorden. Uttrycket att han steg ner till jordens nedre delar ska förstås som att det är jorden som är den nedre delen. Den nedre delen som är jorden. Att jorden är lägre än himlen. Jorden ligger under himlen. Så att det var Gud, Jesus, Gud blev människa, inkarnerades, kom ner till jorden. Talar också om djupet av hans förnedring, att han gick ner till det allra lägsta. Han, Gud själv, han nedsteg som lägst. Det står i Filipperbrevet 2, där är den hymnen om Kristus. 2:7, han uttömde sig själv. Han blev människa som vi, tog form av en slav. Han som existerar i form av Gud uttömde sig själv och tog form av en slav och blev människa som vi. Han förnedrades djupt. En djup förnedring var det bara för Gud att bli kött, att bli människa. Men inte bara det, att han också gick ner för att lida i syndares ställe, i sitt folks ställe. Går till korset, dö en skamlig död, en förnedrande död, en fysisk död, en plågsam död, som en brottsling, som någon som hade gjort någonting fel, fastän han inte hade gjort något fel, fastän han var Gud själv, fri från synd, förnedrades han djupt, blev människa, blev förkastad, blev hånad, blev slagen, piskad, pinad under Pontius Pilatus, slagen och uppspikad på korset, och där på korset, inte att han åkte ner till helvetet efteråt, men där på korset led han det här, inte det fysiska piskande straffet främst, utan Guds egen vrede som synden förtjänade. Det var ett djup av förnedring, det djupaste mörker, djupaste lägsta förnedrande döden, att dö som både förkastad av människor och som övergiven av Gud, upphängd på trä som en Guds förbannelse. Och där, det var där som han led, tog straffet i sitt folks ställe, i församlingens ställe, de som skulle komma till tro på honom och omvända sig. Det var där han betalade priset för deras frälsning, deras förlåtelse, så att de skulle kunna bli förlåtna och få evigt liv. Det var där som han skaffade den här rätten att få den här gåvan att kunna dela ut vidare, frälsningens gåvor, frälsningens nåd till sitt folk och även alla andra välsignelser och gåvor som hans folk senare får i form av gåvor och tjänster. Så han steg ner till jorden, förnedrades, dog, och där besegrade han döden, han dödade döden, han återuppstod sedan. Och det bevisades att hans död och lidande var acceptabelt för Gud Fadern. Ett perfekt offer hade betalats för synden. Han återuppstod och sedan visade han sig för dem alla och var med dem där under 40 dagar. Och sen läser vi om uppstigandet i Apostlagärningarna 1 och 9. När han sagt detta, hans lärjungar var där, de såg hur han lyftes upp och ett mål tog honom ur deras åsyn. Så han uppsteg i höjden. Han steg upp i höjden där han nu är och härskar och medlar, utför sina plikter mot oss. Så det står där, du efter att ha stigit upp i höjden, vers 8 igen, så tog du fångar, du tog fångar, står det bokstavligen, du till fånga tog fångenskapen, du till fånga tog fångenskapen. Det här är en fras som kan användas i Gamla testamentet om seger över fiender som tidigare har lett andra i fångenskap. Att föra fångenskapen i fångenskap innebär att föra i fångenskap fiender som tidigare fört andra i fångenskap. Vi ser också bilden här av ett triumftåg, och det såg vi i salmen, psalm 68 där. Där det talar om ett triumftåg. De går före och bär glädjebudet. Detta är vad man gör när man besegrar en fiende i krig. De kände mycket väl till det, romarna och grekerna. De kände mycket väl till vad ett triumftåg var. Och de kände också till det från Psaltaren. Ett triumftåg där den som har besegrat en fiende, ett land, en armé, ett krig, en som har segrat i krig, går sedan, tar med sitt segerbyte, krigsbytet, fångarna och rider i triumftåg genom staden bland sina invånare, bland folket, och tar emot ära och beröm. Människorna jublar, är glada och också för med sig krigsfångarna, den största, mest berömde, symboliska fånge, brukar de ta med sig i kedjor efter sitt tåg som en uppvisning av seger. Så krigsbyte, tog fånge. Här tog Jesus fångenskapen själv och förde honom i triumftåg efter sig, släpade efter sig för att visa upp sin seger. Det här var fångenskapen själv, fångenskapen personifierad. Och vem är detta om inte djävulen själv, djävulen som håller människor fångna så att de gör hans vilja. Andra Timoteus 2:26. Han förde fångenskapen fången. Han triumferade över djävulen. Han visade upp sin seger över den som hållit de fångna tidigare. Vi läser också om triumfen över de här demoniska makterna, djävulen och hans demoner. I Kolosserbrevet 2:15, Jesus har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Det var en uppvisning av seger där han klätt av dem, uppvisat dem offentligt, exponerat dem, blottlagt dem, förnedrat dem, dragit dem efter sig i sitt triumftåg. Detta är bilden vi ser. Detta var vad segrande furstar gjorde. De förde den största fienden efter sig i triumftåg för att visa sin seger, sin makt. Detta var vad Jesus gjorde. Efesierbrevet tidigare, vers 1-19. Gud uppväckte Jesus från de döda, satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Det var en fullständig seger, en triumf, en uppvisning av segern över Satan, över djävulen, över demonerna, över fångenskapen själv, som nu blev tagen till fånga, som nu släpades i kedjor efter det mäktiga triumftåget vid hans död, uppståndelse och himmelsfärd. Och Jesus sedan, efter att ha åkt ner till jordens nedre, så står det sedan att han upphöjdes ovanför alla himlar. Vi ser att det finns olika sektioner, först till det allra lägsta, till jorden, och sedan de olika sektionerna av himlar, vilka de nu är. Det står i alla fall att han upphöjdes över alla himlar, över atmosfären, stratosfären, solsystemet, galaxen, yttre rymden, stjärnorna, vad som nu menas med himlar. I alla fall högt upp över allt detta, långt bortom allt detta, upp över alla himlar som nu finns. Talas om tredje himlen, som Paulus talar om i andra Korinthierbrevet, att han fördes upp till tredje himlen och såg saker han inte fick uttala eller kunde uttala. I alla fall, hur många nivåer det än finns, så upphöjdes Jesus över alla dessa himlar, in i det allra heligaste, in i Guds egen närvaro vid Faderns högra sida, för att sedan fylla alla saker, för att fylla alla saker. Så han upphöjdes till himlarna för att fylla alla saker som tidigare varit. Tidigare har vi sett hur det här Jesus, hans verk, leder till att församlingen ska bli uppfylld av hela Guds fullhet. Vi läste i vers 6 här: Gud Fadern, vår Fader som är över alla och genom alla och i alla. Där observerade vi att även om Gud Fadern är över alla, så betyder det inte att han är långt avlägsen, långt borta. Han är förstås högt över alla himlarna själv också, men det betyder inte att han är långt borta ifrån oss. Han är samtidigt i oss alla, genom alla. Samma sak med Kristus här. Han upphöjdes över alla himlar för att fylla allting. För att fylla allting. Det betyder inte att därför att han har blivit upphöjd långt borta ifrån oss. Han är fortfarande omnipresent, allestädes närvarande. Han är fortfarande i församlingen. Han uppfyller fortfarande sin församling. Det är inte en avlägsenhet ifrån oss. Samtidigt som han är upphöjd över alla himlar, så är han fortfarande och fyller oss, oss alla i församlingen, med sin ande. Inte avlägset långt uppe, utan fortfarande i oss, med oss. Vi är inte lämnade, han är inte borta ifrån oss. Vi har gemenskap med honom ännu genom hans ande. Och det här är de här gåvorna han har gett. Så han skulle fylla alla saker, alla som är i församlingen. Han skulle, uttrycket kan också betyda att han skulle uppfylla alla profetiorna, uppfylla alla de verk, alla de uppgifter han hade att göra. Så att verket skulle vara fullbordat när han till slut gick upp och satte sig vid Faderns högra sida. Där var han färdig med frälsningsverket, uppfyllde de profetierna som gällde frälsningen. Och utför ännu sina plikter och ger gåvor till församlingen. Igen bilden av triumftåget. En segrande herre som far genom sitt folk, genom staden, omgiven av sitt folk, som kantar gatorna med krigsfången efter sig i släptåg, med segerbytet som han har tagit med sig från striden, som han sedan delar ut över folket. En segrande triumfherre. I ett triumftåg så var det också sed att det ingick också att de här gåvorna, de här segerbytena, skulle han slänga ut över folket som stod omkring och dela ut bland folket. Så igen så är det detta som är i åtanke. Gåvorna som delas ut över hans rike. Det här uttrycket, han gav människor gåvor då i vers 8, det motsvarar det han säger i vers 7. Var och en av oss gavs nåden enligt måttet av Kristi gåva. Det här är inte alla människor som existerar och lever, utan det är till församlingen. De här människorna han gav gåvor till är inte vilka människor som helst, utan det är hans eget folk, församlingen, människorna i församlingen. Han har fått den här rätten att köpa den här frälsningens nåd, köpa den. Han har vunnit den genom sin seger och delar nu ut frälsningen åt sitt folk. Ger frälsning åt sitt folk. Och den helige ande. Det är han som utgjuter den helige ande. Likt ett plundringsbyte som fördelas över riket i form av andliga gåvor. Det läser vi om i Apostlagärningarna 2 och 33. Där Petrus talar och säger om Jesus att han har blivit upphöjd till Guds högra sida. Och har fått den utlovade helige ande av fadern. Och han har utgjutit det som ni nu ser och hör. Och Jesus vann segern, fick rätten, fick den helige ande att sedan dela ut och utgjuta den över sin församling, över sitt folk. Som en gåva av nåd. Och det här är den gåvan som ska leda till enhet i församlingen. Att de blir frälsta. Döps in i en och samma kropp genom en och samma ande. De har andens enhet som de uppmanas att bevara genom fredens band. Men det är också så att den här enheten skapas av Gud, kommer från Kristus, den helige ande, andens enhet, freden själv som är fredsfursten, Jesus Kristus som är våran fred. Det är han som är det som för oss samman, som bringar oss till enhet. Han är den som förenar oss. Det är också han som bevarar enheten genom att ge de här gåvorna till församlingen som ska leda till att församlingen uppbyggs och blir enig och bevaras. Församlingen är en enhet av individer som förenas genom att de har en och samma Gud, en och samma Herre, en och samma ande. En och samma fader. Och är fortfarande unika individer med sina unika bidrag, sina unika gåvor som de har fått att ge, att bidra med i församlingen för att bevara den här enheten. Och i allt detta så är det Gud som bevarar deras enhet. Vi ser det idag, makthavare, ledare, stater, de. Vi ser en bild av detta i att de också delar ut bidrag till undersåtarna. Delar ut olika bidrag man kan ansöka om som man kan få. Men det sker på ett individualistiskt sätt, det sker på ett själviskt sätt. Bidragen man får, man ansöker om som man vill ha sker för ens eget bästa. Det är också någonting man måste på något sätt förtjäna för att få. Man har redan betalat in den här skatten för att få de här bidragen. Men det finns en viss bild av det som kungar gör och makthavare gör på sina triumftåg när de delar ut gåvor eller i allmänhet när de delar ut spannmål och gåvor till sina folk. Men i församlingen, det Kristus ger, så är allt av nåd. Det är ingenting vi har betalat in. Vi har inte betalat in någon skatt till Jesus som han sedan tar och fördelar och sedan delar ut. Allt det här är av nåd. Det är han som har vunnit det. Han som har förtjänat det åt oss. Som han sedan av nåd och frikostigt ger åt oss. Åt församlingen. Det Jesus Kristus fyller oss alla. Han fyller allt. Alltet, församlingen. Alla i församlingen är fyllda av Jesus, av hans ande, av hans helige ande. Kristus ger gåvor åt oss alla. Var och en av oss har gåvor som han har delat ut till dig. Du har någon gåva han har delat ut till dig. Han ger fred åt oss alla. Han ger glädje. Han ger tröst. Han ger frälsning. Men han ger olika gåvor sedan till oss alla. Ingen, vi är som en kropp. Vi är Kristi kropp med olika lemmar, olika funktioner. Det är inte så att en enstaka lem i Kristi kropp har fått alla gåvor och är perfekt, fullkomlig. Det är inte så att någon kan säga att jag har allt jag behöver i mig själv. Jesus har gett mig allt jag behöver i mig själv. Så att nu kan jag leva på egen hand. Vara för mig själv. Jag behöver ingen församling. Jag behöver ingen annan i församlingen att tjäna mig med deras gåvor. För jag har redan alla gåvor. Ingen kan säga så i församlingen. Ingen kristen kan säga så. Och ha rätt i det. Ingen kan säga jag behöver inte dig. Eller å andra sidan, ingen kan säga jag behövs inte. De andra klarar sig utan mig. Alla behöver alla i församlingen. Vi kan inte vara utan någon av oss. Ingen kan vara utan. Alla behöver alla. Och det är gåvor av nåd som vi har fått. Ingenting att skryta med. Inget vi har fått att förtjäna med. Vi ser människor som säger sig åtminstone har fått spektakulära gåvor. Som de säger att på något sätt har jag gjort någonting bättre. På något sätt tillhör jag den mer andliga delen av församlingen. Man säger jag är andedöpt. Jag har fått en extra välsignelse som inte alla andra i församlingen har. Att man har en liten grupp av vissa som är andliga eller andedöpta, som talar i tungor, som profeterar, som gör en massa häftiga saker. Och sen finns den andra gruppen som inte är andedöpta ännu och kanske aldrig blir det. Nej, det står i en och samma ande har vi alla blivit döpta för att tillhöra samma kropp. Och ingen kan förhäva sig över den andra. Ingen kan skryta med att den är mer andlig än den andra. Det du har du fått av nåd. Och om det är av nåd så är det oförtjänt. Om det är oförtjänt så har du ingenting att skryta med eller att förhäva dig själv med. Eller säga att du är bättre än andra. Nej, istället så är de gåvor du har till för att bygga upp de andra i församlingen. Tänk på Jesus, hans ödmjuka inställning, att han ödmjukade sig. Han var Gud. Han hade kunnat bevara sin höga status. Men han steg ner som människa, han förnedrades, han sänkte sig till det allra lägsta, lägre än det lägsta. Och blev sedan upphöjd. På samma sätt säger Jesus att den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Gåvorna är av nåd, oförtjänta gåvor som vi har, inte för att uppbygga oss själva eller uppblåsa oss själva med, utan för att uppbygga varandra med, för att stötta varandra med, hjälpa varandra med, för att gå till sammanhanget särskilt här, för att bevara enheten i församlingen med. Hur bevaras enheten genom att man hjälper varandra, genom att man använder sina gåvor som Jesus har gett var och en av oss för att hålla ihop, dels för att se andras behov av din hjälp, se ditt eget behov av andras hjälp, inte se dig själv som en extra speciell som kan vara utan församlingen, eller att församlingen kan vara utan dig. Du behöver andra i församlingen och deras gåvor för att hjälpa dig, och du behövs också i församlingen och dina gåvor för att uppbygga andra med. Och för ögonen, för att vara inriktade på detta, så är det inte kötsliga försök eller någonting, utan helt enkelt en upphöjd, hög syn på Herren själv. Han talar om Guds enhet, precis som Gud är enig. Det är en ande, en kropp, ett hopp, en Herre, en tro, ett dop, en Gud, Fadern, som är över alla, genom alla och i alla. Så målar Paulus upp den här högtravande synen på Herren Jesus i hans triumf, i hans upphöjda uppstigande, i hans triumftåg, där han lett Satan fången, besegrat döden, dödat döden, tillfångatagit fångenskapen, vunnit ära och härlighet och makt och rätt och förmån att frälsa och att ge gåvor åt församlingen. Det är en hög syn på den uppståndne Herren, på Gud, som är nyckeln bakom allt. När man ser Jesus i hans upphöjdhet, det är det som motiverar en att tjäna honom och det han har gjort för oss. Nu finns det ni som ännu är i fångenskap under eran synd, under syndens slaveri. Ni fortfarande hålls fångna av djävulen, så att ni gör hans vilja. Ni lever i eran synd, ni är dess slavar. Era viljor är så förslavade att ni till och med älskar och vill leva kvar i synden. Men ni ska veta att det finns befrielse från den här fångenskapen i segern som Jesus har vunnit på korset. När han besegrade synden, besegrade döden, besegrade Satan. Det var inte så att Jesus betalade en lösensumma till djävulen som håller människorna fångna, så att Satan sedan tar emot lösensumman och så är det betalt till djävulen så att han släpper dem fria. Det är inte så. Lösensumman som är betalad är till Gud, till Guds rättvisa krav för våra synder, för era synder. Jesus tog straffet i syndares ställe, inte straffet som Satan krävde i första hand, utan straffet som Gud själv krävde i hans rättfärdiga vrede över människornas ondska, över eran ondska, över eran synd. Han betalade priset, han återuppstod, och ja, han har besegrat Satan. Han har uppstått som en segrare över Satan, han har exponerat Satan. Han har triumferat, han har fört honom i fångenskap, han har bundit honom i kedjor, släpat honom efter sig i sitt triumftåg och visat alla att Satans makt är berövad. Han har berövat honom makten som höll dem fångna. Satan är ingen mäktig härskare jämfört med Herren Jesus Kristus. Han är nu förd i fångenskap själv. han som fört andra i fångenskap. Och nu finns det nåd för varje syndare. Det finns ett oändligt rikt mått av nåd för att Herren Jesus med sitt oändligt dyrbara blod har betalat lösensumman som Guds rättvisa krävde. Han har betalat. Det finns tillräckligt för alla. Var och en som vill må komma och få nåd och få frälsning. Han, Jesus, har bevisat. Han har vunnit rätten att frälsa vem han vill, att ge nåd åt vem han vill. Och den är garanterad genom hans död och uppståndelse för var och en som omvänder sig och tror på honom. För var och en som ser sin vidriga synd, sin förfärliga fördömelse och ångrar sin synd och omvänder sig till honom. Han säger: den som kommer till mig ska jag aldrig kasta ut. Han har nåd och nåd i oändligt mått att ge åt alla de som kommer till honom. Och ingen har någon ursäkt. Ingen kan säga att det kanske inte finns för mig. Det finns tillräckligt för alla, för var och en som kommer till honom. Det är garanterat av hans död, uppståndelse och uppstigande att han är mäktig att frälsa alla, var och en som omvänder sig till honom. Han förnedrades. Jesus förnedrades. For ner till jorden som människa. Tog på sig kött. Dog i syndares ställe. Men återuppstod på tredje dagen. Upphöjdes. Besegrade döden. Och Satan förde fångenskapen i fångenskap. För att frälsa sitt folk. För att ge det nåd. För att ge dem deras gåvor. För att ge frälsning och nåd åt var och en som omvänder sig och tror på honom. Låt oss be. Herre, vi är tacksamma för de här sanningarna. Vi tackar dig för din nåd som du har att ge åt oss. För frälsningens nåd du gett, som du vunnit för oss, som du köpt för oss, som du delar ut åt oss oförtjänta i oss själva, och för alla de gåvor som du ger oss, alla de gåvor, den helige ande som du har gett oss, och alla de gåvorna som du ger oss för att vi behöver, för att uppbygga varandra, för att ditt folk ska uppbyggas. Vi tackar dig för allt detta, för den nåden. Vi bekänner att vi ofta kan hamna i och tänka att dels upproriskt och dels högmodigt säga att jag behöver inte de andra, eller jag behövs inte. Det är Gud, vi ser från din text att vi som församling ska vara ett, och att vi har våra funktioner som kroppsdelar i din kropp och våra gåvor. Hjälp oss att se detta. Hjälp oss att se vad dessa gåvor är. Vad det är du har gett oss. Vad är det som vi, var och en av oss, vad är våra sätt att tjäna på, våra gåvor, Herre Gud. Vi ber detta, och vi ber att vi som församlingar ska vara ett. Att du bevarar oss, du bevarar våran enhet. För vi vet att det är du själv som gör det. Det är du själv som har förenat oss. Det är du själv som har fört oss in i din församling. Och du har också lovat att bevara oss med dina gåvor och med allt. Vi ber detta i hans namn, som är amen. Amen.